I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans avsnitt av Kedja ut så ger vi er det mesta som ni kommer kunna behöva inför och under det kommande världsmästerskapet i Discord.
Nu sitter vi här.
Igen. På en söndag.
VM-sittning.
Ja. Jag är laddad.
Det är bra.
Typ tävlingsfritt i helgen och så äntligen så är det dags.
Ja.
Känner jag. Du, hur är läget?
Tack. Helt okej. Okay. Det är väl lite... Jag börjar känna mig lite sliten nu faktiskt.
Ja.
Först en hel dag på discgolfbanan. Hem, kasta is i maten och sen... spela in andra grejer discgolf-relaterat och så sen riva det och så sen smälla upp det här. Så att nu sitter vi här.
Det går i ett med andra ord.
Det är det minsta man kan säga.
Kan man säga det att om det är så att ni lyssnar på det här för första gången så heter jag Tommy Bäcke och min kompanjon Niklas Nyman är den som har varit på discgolfbanan hela dagen och roddat med Xing Doubles North Edition.
Ja, det var en väldigt bra sammanfattning måste jag säga.
Ja. Jag var där och såg typ hela andra rundan. Men jag var tvungen att ha min dotter med mig då. Så jag kunde inte delta i spelet själv. Men det såg ut att du har roddat ihop det där ganska bra på egen hand.
Ja, det är det som är fördelen med Xing. Att det är smidigt som arrangör med de bitarna. Det är väl lite mer kanske med andra bitar. Som inte är som är utanför Xing så att säga som att fixa med. Men det tuffar på. Det har löst sig bra och jag är skitnöjd med dagen.
Tycker du ska vara. Inte bara att rodda ihop det där utan det har vi fått höra från andra TDs vi haft med som gäster på den tidigare också.
Mm.
Men vi ska inte prata så mycket om det utan vi ska ge oss in i det här med världsmästerskapen som börjar nu och vi ska prata lite grann om banorna. Vi ska ge er spelarna och dess form. Vi ska tippa. Och så går vi in lite grann på en svensk special här inför VM också. Men till att börja med så spelades ju en dubbel. En VM-dubbel igår. Lördag.
Ja. Det gjorde det.
Hur gick det där?
Ja, jag har ju bara sett sociala medier och följt det som har hänt där. Och vad jag kunde förstå så var det Maisie Velidias och Calvin Heim började som tog hem segern där i mixed doubles.
Mm. Tätt följda av Stacey Ronsley och Aaron Gossage på en andra plats. Delad andra plats tillsammans med Jennifer Allen och Drew Gibson. Intressant par måste jag säga.
Mm. Helt klart. Var det några storfräsare som var med? Så, alltså typ, var Page med eller?
Nej, men vi kan väl ta Gannon Burr och Missy Gannon slutade på en fjärde plats. Och Valerie Mandiano spelade med sin sämre hälft, Mason Ford, och tog en femte plats. Men det är väl det. Tatar och Silver kom på en delad sjunde plats med en drös andra spelare. Bland annat Kevin Jones och Evelina Salonen. Så inga pallplatser för kanske de förväntande pallplatserna i individuella VM.
Nej.
Vi får väl se.
Vi får väl se, ja.
Jag tänker att vi lämnar dubben och ger oss in i det som komma skall.
Det tycker jag absolut att vi gör.
Jag tänker att vi ska börja med egentligen bara ren lite information. Lite generellt.
Ja.
Och vi ska bege oss till Emporia, Kansas och som egentligen är discgolfens huvudstad om man frågar jänkarna. Eller om man frågar de lokala stjärnorna där i alla fall. De var inte blyga i sin commercial inför att välkomna alla spelare och funktionärer och så vidare till discgolfens huvudstad. Men jag är väl typ beredd på att skriva under på det. För det är en tight community på den, i den lilla staden.
Ja.
Det är ju lite speciellt upplägg. Eller speciellt, det är ett speciellt upplägg. Hur ser det ut?
Jo, men det ser väl ut som följande. Att spelarna är uppdelade i fyra pooler. MPO, A och B. Och FPO, C och D. Förra års vinnare i Ogden, Utah var James Conrad efter särspel mot Paul Macbeth. Eller han blev vinnare då. Efter särspel mot Paul. Och Katrina Allen som besegrade Paige Pierce på det sista håret. Pool A och C, det är de högst ratade i vardera klass då, i MPO och FPO. Och där börjar resan på countryklubben. Och sen spelar de på Jones Supreme dag 2. Countryklubben dag 3, Jones Supreme dag 4. Och sen spelas ju då finalrundan på countryklubben för MPO och FPO. Och sen är det väl vice versa för de andra polerna som jag förstår det.
Precis, och jag tänker väl att det är ju inte svinmånga spelare kanske som det är att ha koll på i pool B versus D. Eller B och D, om man jämför med A och C då.
Nej.
Utan det mesta kommer väl ske kring de som faktiskt är högst ratade.
Ja, exakt. Och dessutom så är det lite speciellt det här med att det är en cut. Och då är det i MPO så är det alla spelare på plats 90 och uppåt. Eller 90 spelare och alla ties då som är på 90 som tar sig vidare till finalrundan. Och i FPO så är det 32 spelare plus ties då. Om det är fyra spelare på 32 så då går de vidare så att säga. Och det är även där som 90 är även cashline för MPO och i 32 för FPO. Då, där. Och brytgränsen för pengarna så att säga.
Vi har ju, om man bara ska snabbt scrolla igenom här med pool A och B så går i MPO då, så går om man säger katten vid en rating på 1004 där det är några stycken som spelar i pool A och några stycken spelar i pool B. Och det finns faktiskt några namn som är värda att lägga på minnet här som spelar pool B. Det är bland annat Tristan Tanner, Noah Mintzma och även Nick Carl spelar där. Kikar vi på den europeiska sidan så har vi Silver Lett, Oscar Wikström bland annat som är i B-divisionen. Vi har även några svenskar i form av Henrik Hagman och även Max, va? Hittar inte han bara för det. Nej, Max spelar i pool A. Han har spelat upp sin rating till 1006. Så han hittar vi där. I FPO så går katten då vill säga på 951. Och sen är det ett ganska stort hopp ner till 907 där pool D börjar. Och nej, det är väl igen på förhand är det väl ingen som ska ha med toppen att göra som spelar i pool D, om man ska vara helt ärlig. De som har stuckit upp och gjort det bra är väl egentligen Erika Stinchcomb som kanske finns, har ett namn att ha med sig.
Mm.
På dem. I övrigt så är de samlade i pool C allihopa.
Just det. Ja, spännande. Ska det bli som bara den och följa det här? Jag vet inte, ska vi kasta oss in på banorna här lite grann? Eller vad
det
säger
tycker jag.
Den klassiska Emporia Country Club som har haft lite olika utformningar genom åren.
Yes.
Där vi då kan... Ja, vi kan gå igenom... Hål 1 har ju varit kanske det hål som har fått mest... förändringar tycker jag genom eller inte mest men som har fått en hel del förändringar sedan jag började föra discgolfen skarpt för ett par år sedan. Men det är en otroligt klassisk bana måste vi säga. Och den här banan har vi då fått se på både GBO och nuvarande DDO. Och den är designad av Eric McCabe som vann VM 2010. Och Den spelas på par 66 för MPO och då är banan 3346 meter lång och par 69 och 2962 meter lång för FPO.
Blandat här också kortare, eller de har benämnt det som long pin och short pin. Där FPO spelar short pin, men det kan också vara en kortare tee-placering till samma korg till exempel. Så det är lite blandat på båda banorna ska jag säga.
Just det.
Eftersom att tävlingen kommer att avslutas på Country Club så kommer det att ske ett eventuellt särspel här. Och då spelas hål 16, 17 och 18 på repeat tills vi har en vinnare.
Mm.
Och det är väl egentligen de tre av de tuffaste avslutningshålen på touren.
Det törs jag nog sticka ut hakan och haka på om faktiskt.
Och speciellt kanske i en sån eventuell pressad situation som det kan bli.
Ja.
Men i övrigt så, du var inne på det lite grann med hål 1, som är ett hål att kanske lägga märke till. Ett bra starthål, ska jag säga.
Mm.
Lång par 5, bred fairway, stora hindret är väl egentligen OB på både höger och vänster sidan och sen en golf green för MPO-spelarna strax före korg.
Mm.
Definitivt igelbar för storarmarna.
Den har varit det, eller den har varit lättare tidigare, så att säga. Mm. Nu, om de nu spelar samma dragning som vi har sett på DDO så flyttar de i fjol, var det i fjol eller om det var, jo det var väl i fjol, där de flyttade korgen och gjort banan längre eller hålet längre, så att det var inte riktigt lika lätt. Det var väl typ 280 meters kast man nästan skulle behöva göra för att liksom ligga i cirkeln, och så att den är igelbar helt klart, men jag tror inte vi kommer att få se så många igels på den. Om det inte är någon som verkligen vill jaga kapp, då kanske vi kommer att hitta ett par.
Jag tror vi kan få se en throw-in åtminstone under sista rundan.
Ja, vi får hoppas det.
Det hade varit kul att se.
Det hade varit väldigt kul att se.
Hål 16 är väl banans absoluta signaturhål. Öhålet på knappt 100 meter.
Ja.
Det har ju sett lite olika ut från säsong till säsong. Eller egentligen i början när banan lades så fanns det ingen vägg bakom, alltså i bakkant på ön som det finns i dagsläget.
Mm.
Och korplaceringen är ganska kritisk. Den står ganska nära, man säger, framkant på green.
Mm.
Och här har vi sett, vinden har en extremt stor inverkan på det hålet. Det kan verka lätt att bara gå dit och ta en big sky hyzer, men vinden är sällan för det. Ska säga. Den vill oftast att man håller disken ganska lågt. Vilket kanske är lättare så som hålet ser ut nu med planket bakom. Men definitivt ett intressant hål att titta på. Och här har vi sett, alltså antingen kan du lägga upp på höger sidan och ligga safe och ta en enklare trea. Men jag tror inte att det är många som kommer gå för det spelet i MPO. Däremot i FPO har jag sett att det sker oftare. Och det kanske är smart om du inte känner att du har längden eller precisionen i under VM.
Ja, nej. Exakt. Så är det ju. Helt klart. Men jag, det jag tycker, om vi tar hål 16, om vi bryter ner det lite grann, så tycker jag att det är ju ett bra hål i slutet på rundan.
Ja, men definitivt. Och det krävs ju en tanke där. Alltså vad du vill offra.
Ja.
För jag menar, missar du ön, ja men då är det oftast i bästa fall en fyra.
Ja.
Vi såg Ricky för något år sedan dräpa i en putt från dropzone för att ta trean. Men det är sällan det händer.
Jag vet inte hur långt det ska vara. Om det är typ 30 meter kanske från.
Mm. Ungefär över vatten och korgen, som sagt. Den står ju väldigt nära framkant.
Ja.
Så träffar du korg och får en rull så är du garanterat i vattnet.
Ja.
Om du har otur.
Exakt. Och nej, men det är ju. Jag gillar det hålet. Sen kan jag väl kanske tycka sig. Ja. Fint att ni har lagt dit det där planket bakom, men jag kan tycka att det, nu är det VM, ta bort det kanske. Det är både och.
Men estetiskt sett så gör det mycket, åtminstone för mig.
Absolut, det gör det.
Och det ser väldigt tomt ut utan det planket om man går tillbaka och kollar på gamla coverage till exempel. Så där tycker jag nästan att det gör väldigt mycket, och det är få som kanske räddas av det på samma sätt också.
Mm.
Går du högt, ja men då är du snarare över planket än att du dunkar in disken i planket bakom och får en rull framåt liksom.
Ja, absolut. Och sen också är det ju inte än om du ligger liksom mot, jag vet inte om man får, om man får gå mot korgen lite grann, för planket är väl OB-linjen.
Ja, så. Och jag tror att den är strax utanför cirkeln också, om jag inte missbedömer korterna helt där.
Så att det, och det är ju inte jättelätt att bara kliva fram och lägga i den heller.
Nej, och som sagt,
jag ligger du mot vattnet.
Precis, och det är nära vattnet i, om du har den tillbaka putten sen. Så nej, krävs definitivt en tanke innan man går och dräper den.
Helt klart.
Jag tycker även att vi ska lägga fokus på hål 18, speciellt på en tävling som VM, där tävlingen faktiskt ska avgöras. På Country Club så är det en par 4 där första kastet måste landa på fairway. Du kastar i princip från OB. Tid ligger ju på OB-sidan. Och det ska på en ganska bra träff för att sen ge spelaren möjlighet att göra ett inspel mot en sluttande green och därefter en höjd korg också. Och kunna putta för en birdie. Och det är ingen gimme det heller.
Nej. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och det är ju det där som är så fascinerande på något sätt med det där hålet också. Att det krävs två otroligt bra. Det är liksom så här, det här krävs det inte bara två bra kast. Det krävs två otroligt bra kast för att liksom rulla hem med din birdie där. Och just det här med att det är sluttande green och det är, ja, nu får vi väl se. Men det kanske är någon upphöjd korg och grejer också.
Det har varit det på de videorna jag har sett nu innan i alla fall.
Ja.
Och de har haft höjd korg på det tidigare också. Så jag tvivlar på att de skulle ta bort det inför VM-rundorna här.
Ja, precis. Så att, nej, spännande ska det som sagt vara att bli och följa det där. Jag vet inte, vi behöver inte prata så mycket mer om Country Clubben. Det är ju en fantastisk bana. Jag tycker att den är bra. Det är en bra bana, den är en tuff bana och den är även bra för publik och för coverage.
Jag tycker de har gjort alltså ut efter förutsättningar. Jag menar, det är på en gammal golfbana de spelar. Jag tycker att Eric McCabe har gjort en bra design på det ut efter de förutsättningarna som finns där. Arbetat med dem hinder som finns på green, men det är ju mycket obedragna, alltså mycket dragna OB-linjer som ställer till det på en hel del håll. Och likadant ser det egentligen ut på John Supreme också.
Precis. Och Jones Park Supreme 18 som vi ska prata lite om nu, den är ju en tuff bana.
Det är den definitivt. Det såg vi väl inte minst i våras när den spelades för första gången. Den anlades ju i början av året och spelades för första gången på Dynamic Discs Open. Och det blir egentligen en bland, eller den ersätter, ska jag säga, gamla godingar som Jones East, Jones West och Jones Gold, som är banor som använts i stora sammanhang tidigare. Och populära bland discgolfarna där ute i världen. Men den här designen också, eller den här layouten har också designats av Eric McCabe och han har som sagt gjort ett bra jobb, jag tycker det. På DDO så blåste det en hel del och spelarna hade stora problem med att hantera både längden och i den här vinden som var. Och sen var det ju skitväder utöver det också. Men man straffades om man inte hade längden då i alla fall.
Nej. Precis, och det är ju den, och det är väl det som jag kan tycka är baksidan med just tävlingarna i Emporia, att det vill blåsa så mycket där. Och jag tycker att det kan ta udden lite grann av tävlingen också om det blåser för mycket, att man inte får se riktigt vad spelarna faktiskt kan prestera, utan det är klart att man får se vad de presterar, men man får se vad de presterar i vind, och vinden gör ju att det blir lite mer lotteri och så.
Jag skulle säga, det var ju extrema scener på DDO tidigare i våras. Och nu under VM så verkar det vara hettan som är det största problemet och inte vinden. Det är väldigt fuktigt, väldigt varmt. Så ja, vi får se hur de tacklar det, helt enkelt. FBO spelar John Supreme på en par 67. 2787 meter lång och NPO spelar en 3234 meter lång par 65. Och här ska jag säga också att hål 1 ska man hålla ögonen på. Det är ju kanske banans signaturhål. Också ett öhål där ett semihål ska jag säga. Man kan lägga fram framför ett dike där OB-gränsen går. Och sen så har du en ö som du ska träffa av på ditt eventuella andra kast. Men gärna från tid då. Och här ställde du till för många under Dynamic Discs Open också. Som är, ja, nu med små toucher från barndesignen ska locka fler spelare att gå för det. Enligt vad jag har hört.
Mm.
Och då har man byggt en bakkanten på ön. Har man gjort typ 30 cm högre. För att man ska kunna gå lite mer aggressivt mot ön. Och drop zone ligger lite närmare.
Mm.
Vilket gör att man kanske ska våga gå för en eventuell OB-putt också.
Mm.
På det. Många har ju valt tidigare att lägga upp. Vi såg många misslyckade uppläggningar på det hålet också under DDO. Bland annat från Ricky Wysocki och de. Men det krävs lite touch på det också för att kasta lite lätt ner för.
Ja, det är ju, jag vet att jag kommer ihåg att vi har pratat om det i tidigare avsnitt just kring den tävlingen, att jag var så bedrövad över hur dålig touch de hade där utför. Och det ska de gott ha, för jag tycker att många av dem kan ju bara göra typ en enklare hopputt fram bara.
Mm.
Så har de liksom ett bra läge för att spela in den. Så det ska bli kul att se. Jag tror ju att de flesta vi kommer att få se på coverage kommer att gå för ön nu när de har gjort om det. Jag har svårt att se något annat.
Jag vill tro det, och utav de videos jag har sett därifrån nu innan VM så har det har sett lättare ut.
Mm.
Men kanske också beror på att vinden har varit lite snällare än vad den var i våras.
Mm. Precis. Ja. Jag vet inte vad vi ska... Ska vi prata något mer kring den banan? Ja, den är så ny och färsk. Man kommer inte ihåg så mycket av den. Jag vet att det var någon... Var det någon grisigt lång par 3 längre fram, ja, också? Det... Typ hål 6 eller något sånt där.
Jag har inte hålet på nacken i huvudet nu. Men det finns några längre par 3, definitivt. Och OB kommer i spel i princip överallt på det. Hål 16 är en par 4 för NPO och par 5 för FPO. Och där finns det sätt att spela lite mer safe på. Där det finns ganska generösa landningszoner. Men har man inte heller... touchen och kanske känner att styrkan att träffa av fairway den dagen, då behöver man slipa på både längd och accuracy för att inte gå OB. För det är tajta fairways men ganska generösa landningszoner.
Mm.
Men då kräver det sin längd.
Ja, precis. Ja, men du, jag tänker väl att vi ska vi knuffa oss vidare i det här avsnittet. Vad säger du, Tommy?
Det tycker jag. Då har vi egentligen kommit till det roliga, det här avsnittet.
Ja, det tycker jag vi får ta och säga.
Vi ska grotta ner oss i spelarmaterialet lite grann. Och det vi ska göra är att vi har väl egentligen tagit topp 10 på världsrankingen från Udisk. Och sen så kommer det lite mer detaljerad information om topp 5 i varje division. Och även om svenskarna såklart.
Mm.
Vi har ju några stycken som är med och deltar.
Mm.
På det. Men om vi börjar på NPO så ser världsrankingen i dagsläget ut så här, att vi har Eagle McMahon i topp, följt av Ricky Wysocki, Chris Dickerson, Paul Macbeth och Calvin Heimberg. Och det är de spelarna vi kommer att få lite mer info om alldeles strax. Och sen från sjätte plats till tionde plats har vi Simon Lesoth, Gannon Burr, Matt Oram, Kyle Klein och Corey Ellis.
Mm.
Och vad säger vi då om Eagle?
Ja... jag vet inte riktigt hur den här världsrankingen tas fram och så, men det
Dominance Index.
Det är lite så här att man lyfter lite på ögonbrynen då. Vi har knappt sett honom i år, men när han väl kom tillbaks så tog han hem en major direkt. Hatten av för det. Men om vi tittar, om vi bortser från Eagle, så tycker jag att det listan ändå känns rimlig. Det är väl han jag kanske känner lite så här, ja, den är väl lite tvek kring. Men nu har de sitt sätt att ta fram de här listorna, så det får vi väl bara gilla läget kring. Men ja, det är, listan känns inte orimlig om vi tittar till hur tävlingssäsongen har sett ut fram tills idag.
Nej, verkligen inte. Det är väl Corey Ellis som smyger sig in där på en tionde plats som ja, en spelare man kanske inte alltid följer med 100% i blick på.
Nej, det gör man verkligen inte.
Vi saknar ju spelare kanske som vi är mer vana att se. Drew Gibson till exempel.
Mm.
Med en stark försäsong. Eller ja, han var stark i fjol.
Mm.
Saknas väl där uppe. Ezra Adderhold.
Mm.
Är väl en spelare som kanske ska in där.
Ja, det Gäng. Tänker jag väl. Att han borde väl kunna ta sig in där i alla fall.
James Conrad. Fjolårets världsmästare.
Ja. Det finns ett par spelare som liksom känns som att de borde kanske kunna knuffas in. Men samtidigt så är det, de har ju inte levererat. De har inte spelat så mycket heller som man kanske hade förväntat sig. Eller i alla fall inte sett till dem, ska vi väl säga. Kevin Jones är ju en annan som man liksom tänker att...
Mm. Men om vi också ser här, det är många spelare som är... Ta Eagle som exempel, Chris Dickerson, Lisott. Det här är tre spelare som har haft längre uppehåll under den här säsongen.
Mm.
Men som har spelat väldigt, väldigt bra och tagit fina placeringar när de har spelat.
Mm.
Och det är där listan egentligen går ut på. Att de går efter en dominance index, det vill säga vilka slår du under vilka tävlingar.
Mm.
Och då spelar det ingen roll om du har varit uteblivande från vissa tävlingar. Men tycka vad man vill om det. Det är så listan ser ut. Och jag tänker att gällande Eagle så startar han säsongen trögt. Delad 21 plats i Vegas och sen en delad 14 plats i Champions Cup som var årets första major. Under Jonsboro så DNF han efter 5 spelade hål av runda 3 på grund av att han hade problem med axeln då. Comeback i Finland på European Open där tillsammans med Paul bjöd på show och till sist stod högst upp på podiet. Klara besked från Eagle själv var att han kommer spela European Open och Worlds.
Mm.
Vad tror du om hans chanser nu på VM?
Ja, de är ju stora. Jag säger att de är nog lika stora som för vilken annan som helst. Fast han har lite mera till sin fördel. Kanske. Men ja, jag vet inte om jag ska tro att han ska hålla. Nu håller han ihop. Nu spelar vi väl 4 runder på European Open. Nu är det 5 runder. Och han har fått rehabba efter European Open. Det är ju ruskigt svårt att säga vilken form han är. Det var därför jag tyckte att när han vann European Open så tyckte jag bara, men shit, pommes frites. Du är liksom i din livsform nu. När det kanske inte kändes likadant på förhand så. Men nu är det så här, ja, kan han prestera på samma sätt som han gjorde då så är han ju definitivt en contender till att ta hem hela klubbet. Vilket hade varit fantastiskt roligt.
Jag tror så här, alltså hade vi pratat om en gammal hederlig Eagle McMahon i vanlig moderat form så hade jag definitivt kunnat se honom som en contender så till vinsten, men jag tror att 5 runder på ett VM på de här 2 banorna, jag tror inte att han kommer klara sig utan en forehand här och vinna med det.
Nej, jag har inte spanat in banorna så nära så att jag kan liksom säga att men här måste du verkligen ha en bra forehand, men vad vet vi, han kanske kan
precis, han kanske kliver upp och kan kasta forehand, det vet vi inte. Jag har inte sett så mycket från honom under de här veckorna sedan European Open heller, utan det har varit ganska, ganska lugnt kring honom.
Ja, han var det ju liksom att spela att inte göra det på European Open alls överhuvudtaget. Han kastade inte en enda forehand på hela den tävlingen. Vilket man kan säga, oh, shit, det är sjukt imponerande med någon som har en så bra forehand. Men samtidigt så här, James Conrad kastade aldrig forehand heller. Han vann VM i fjol.
Ja.
Så att det är... Men Kurt...
Han kastade väl fler forehand under Ledgestone än vad han någonsin har gjort i sin karriär, tror jag.
Precis.
Och under samma runda.
Precis. Nej, men jag tycker väl att Eagles chanser, han kan ta hem det. Mm. Definitivt.
Om vi hoppar vidare till Ricky Wysocki, så vann ju han Dynamic Discs Open i våras. Och tillbaka hos trilogin så är Ricky bland de bästa vad gäller antal birdies under hela säsongen. Han är i dagsläget 2 med 46% eller bättre, det vill säga Eagles också. Han har under säsongen blandat sämre placeringar med många bättre. 6 pallplatser på Elite Series event i år, varav 3 vinster. Dessa kom på Texas State i Ledgestone och inte allt för oanmärkningsvärt då, i DDO tidigare år.
Mm.
Har han en fördel av det här?
Ja, det är klart att han har fått en, liksom en självförtroende boost. Det tror jag, det behöver man inte fundera på alls. Att han liksom bara, oh, men shit, jag kan ju det här ordentligt liksom. Så det tror jag nog att han har fått liksom en ordentlig kick av det. Men jag vet inte. Det är en helt ny tävling. Det vet du själv liksom, om man bara jämfört mot en kvällsdisk.
Jo, jo.
Hur man kan svaja och fara där.
Kan gå 10 under kvällen innan och morgonen efter. Är man där och går 14 ja. Över. Det är ingen...
Precis. Så att, fördel. Självförtroendemässigt, absolut fördel för honom. Sen övrigt tävlingsmässigt, nej, jag tror att det är en ny tävling och de är på en sån nivå, alla spelarna, som gör att det är inte, det är mera att det är hans, att han får en kick utav det, att han har vunnit här tidigare. Det är vad jag tror kring det.
Jag tror att han mentalt sett så är han redo att få ta en till världsmästartitel. Det är väl där jag ser den största motiveringen till att han faktiskt ska vinna den här tävlingen.
Mm.
Och att han är tillbaka i Dynamicland.
Ja, precis. Och han har ju många följare också. Alltså som ute på banorna.
Absolut.
Han har en stor skara fans som verkligen hurrar för honom. Och vill liksom att han ska få spela bra. Så att jag tror på honom. Men jag tror inte att han räcker hela vägen.
Chris Dickerson då, han spelar också med ny plast under 2022 och har sin styrka det här året i fairway hits 77%, då är han femma på DGPT. Chris har haft längre paus under mittsäsongen men tog segern i årets första Major Champions Cup. I övrigt så är det Silver Series dominans och enligt mig själv så är det väl kanske världens bästa spelare som aldrig vinner.
Är han Foppa menar du?
Ja, men lite så. Men frågan är om det blir ändring på den här veckan.
Vad ska jag svara där? Kanske. Han har absolut chansen, men jag tycker inte att de här banorna riktigt passar Dickerson. Men det är jag...
Han slutade 8 på DDO.
Mm.
Och det är väl kanske inte en placering som är imponerande om man ska vara med och slåss som en världsmästartitel på samma banor, och det ska jag inte sticka under stol med. Men samtidigt så vet vi att Chris Dickerson har en otroligt hög högsta nivå. Jag saknar väl bara hans jämnhet i år. Som jag såg under tiden han spelade med Prodigy.
Ja, precis. Det har varit lite mer upp och ner. Men samtidigt så här, frågan är om det är plasten eller om det är honom bara.
Nej, jag tror alltså att byta plast. Hade jag valt någon spelare som skulle byta plast och det inte skulle påverka så mycket, då hade jag valt Chris Dickerson.
Mm.
Så där tror jag inte alls att problemet ligger. Jag hoppas att han är tillräckligt sugen och att han får en bra start för hans egen skull. För jag tror att det är det som krävs för att han ska vara med och slåss om det i slutet.
Mm. Ja, nej, jag tror jag kan sträcka mig till att sätta honom topp 5.
Ja, vi får se. Vi ska tippa lite längre fram här. Vi går vidare till Paul Macbeth. Och med endast en enda vinst den här säsongen så har han väl inte lyckats skrapa ihop enligt honom själv 3 eller 4 bra runder för att ska ge en vinst. Utan den vinsten han tog, den kom på Wake och det var hans första tävling den här säsongen.
Mm.
Mr. Major visade definitivt prov på McBeast Mode under European Open men följt till sist som tidigare nämnd mot tidigare nämnd Eagle McMahon. För många missade möjligheter till birdie har straffat honom hittills detta år. Kan han koka ihop det bästa han har nu under Worlds?
Alltså det är ju, det här är ju hans typ av tävling när det faktiskt finns någonting som kan liksom föra honom vidare i historien. Och han går inte att räkna bort. Så är det bara.
Nej.
Han är topp 2 tror jag. På VM i år.
51 på DDO.
Mm.
Botten up.
Ja, ett riktigt rejält botten up. Alltså det är nog, det var inte det typ första gången han missade cash.
Typ något sånt.
Något sånt.
Jag är inte lika övertygad den här gången när det gäller Paul. Jag vet hur mycket han brinner för majors, jag vet hur mycket han brinner för worlds och att det är i princip det enda någonting som betyder någonting. Får han välja en tävling och vinna, då väljer han worlds. Men som sagt, det krävs att han sätter ihop 4 eller 5 bra runder för att han ska ha chans på det. För det, som sagt, det finns så många andra bra spelare där ute. Och någon, Underdog kommer att slå till med sin bästa vecka någonsin.
Mm.
Och då kan han inte spela 4 bra runder och en halv lassi.
Nej, nej, så är det ju. Men jag tror det är just det som jag samtidigt tror kan tala för Paul, att om vi säger att han spelar Paul bra första rundan och går ut i ledning, säger vi, till runda 2 och sen har han en dass i runda 2, att han då ändå vet med sig att ja, men jag har 3 till runder på mig att prestera. Det är det som jag tror talar till hans fördel på ett annat sätt än många andra, just för att han har den mentala kapaciteten.
Det såg vi också lite senast nu under Des Moines, att han spelade väl så där första rundan. Okej, det var speciella omständigheter under den tävlingen, men han drar ihop en runda 2 som heter duga.
Mm.
Och sen så vill han gå för det runda 3, men han får det inte att klicka.
Nej.
Det är där jag ser att, ja, händer det under VM, då är det tack och hej.
Han har ju
visat, då ser vi inte ens honom på pallen.
Han har visat upp lite sådana tendenser, tycker jag, under de här tävlingarna när det har inte riktigt lirat för honom, att han har blivit frustrerad
tidigt
och inte liksom accepterat det någonstans.
Ja.
Och det tror jag är hans stora nackdel, att han faller på det. Alltså att det är det som, ja, sabbar för honom, att han låter det mentala spela mot honom. Och det är klart att när han då liksom ser andra spelare som kommer fram och spelar riktigt bra golf, det är klart att det blir en frustration för honom i det där. Men just att jag tycker att hans frustration har blivit för, den har tagit över för mycket.
Mm. Ja, det ska bli intressant att se. Jag som sagt har en jättehög osäkerhet på Paul McBeth inför det här mästerskapet.
Mm.
Jag brukar vara ganska säker på saker när det gäller majors och större tävlingar vad gäller honom. Men nej, den här veckan vet jag inte. Jag vågar inte säga någonting. Det kan hända vad som helst kring honom.
Mm. Nej, jag tror att han är topp 2.
Om vi hoppar vidare till nummer 5 på världsrankingen, så är Calvin Heimbergs tur. Och han har väl inte stuckit ut någonstans egentligen i någon statistik, varken åt ena eller andra hållet i år. Jämna prestationer, så han skrapat ihop 2 Elite Series-vinster på Jonesboro och Diglow. Med 3 ytterligare pallplatser så kom han senast från en delad 35:e plats i Des Moines.
Mm.
Vart står Calvin Heimberg inför VM?
Ja, det är det som är så svårt med honom, att han är ju lika lätt att läsa av som hans känsloyttringar. Alltså, de går inte liksom så här. När man har sett honom liksom bli nöjd någon gång så här. Han var ju mest, alltså det roligaste med honom är när, just på VM i fjol, när Konrad kastade i den på 18. Att han ser ut som en fågelholpare. Liksom bara, aha, han kunde visa någon sorts uttryck när det händer någonting liksom. Nej, han är jättesvår. Han kan gå hem och vinna. Han kan ta hem hela tävlingen, hela VM, bli världsmästare.
Jag skulle ju hoppas att han vinner bara för att få se om det händer någonting med honom. Alltså om han typ vrålar eller om han bara tar det, går hem och liksom, nej men det är tävling nästa vecka igen.
Lite försiktigt så här, bara lyfter handen, bara tack, tack. Typ.
Han har ju en världsmästartitel nu, från i lördags.
Ja, i mixed. Ja, nej, han... Det som är...
För mig är det som talar att han inte kommer vinna.
Nej, men det som är spännande med Calvin är just det här att han är... Man vet inte vart man har honom. Det spelar ingen roll om man har vunnit 3 tävlingar idag. Då tänker man sig inför 4:e. Ja, men han kanske kan vara lite mätt nu. Och så nej, vinner han igen.
Mm.
Alltså det är det som är... Man vet inte riktigt vart man har honom någonstans. Och det gör ju att han är så svår placerad. Men jag tänker så här... Han vinner eller så blir han 9.
Alltså för mig är ju Calvin en spelare som är han på, då är han verkligen på. Har han sin puttning, ja men då är han 100%. Då missar han inte en putt. Sätter han sina drives, ja men då är de på fairway och ingen annanstans. Och är det någonting som inte klickar, ja men då ser vi honom inte i topp 10.
Mm.
Så det är som verkligen, hittar han en fin form och hittar han liksom the mode varje runda, då kommer han att vinna.
Mm.
Men jag har svårt att säga att det händer under 5 runder.
Ja.
Jag är skeptisk till alla spel.
Vem vinner då?
Ja, det kommer vi till sen. Facit.
Till facit, ja. Nej, men det är ju väldigt svårt att säga någonting om just kring honom. Ja, ja. Nej, 1 eller 9.
Ja. Det är ändå bra. Kan inte du ta oss igenom svenskfolket som vi har skickat över Atlanten på en liten båt?
Ja, du. Linus Karlsson, han har ju varit där borta, kom hem och spelade lite grann i Sverige och sen åkte över tillbaka igen då, och sen är i USA nu. Och ja, ny plast för säsongen och vi har haft stora förväntningar på honom. Och det är ju på gott och ont, tänker jag. Men jag hoppas ju att Linus ska spela sin absolut bästa golf nu.
Mm. Under säsongen så är väl egentligen Beaver State Fling en Silver Series hans bästa prestation resultatmässigt, ska sägas. Och slutade då på en 6:e plats efter att ha spelat lead card sista rundan.
Mm.
Men jag är lite så här, många kanske trodde också när han kom hem och spelade SM att han skulle promenera hem den segern.
Mm.
Riktigt så blev det inte. Han slutade på en 6:e plats.
Mm. Han spelade upp sig, ska vi säga. Väldigt mycket på SM.
Ja, tung första runda.
Väldigt tung första runda.
Jag tror på en fin prestation av Linus under VM.
Ja, jag sticker ut hakan och säger att Linus kommer vara topp 30 på VM.
Där är jag beredd att hålla med.
Och så.
Det skulle inte alls vara konstigt om han placerade sig där.
Han hamnade placeringen bakom Paul Macbeth på DDO sist. På 52:a plats. Men jag sticker ut hakan. Jag tror att Linus har den tävlingsskallen. Jag tror att i år så just det här med SM så tror jag att det liksom allt det här resandet bo borta och hela det liksom inte har någon riktigt trygg hemmamiljö sådär i USA. Jag vet inte hur de har bott i USA. Men jag tänker att det är nog en stor skillnad mot för oss tävlar på hemmaplan. Man kan åka hem, man har någonstans att landa.
Det tror jag också, just resandet tror jag det påverkar mer än vad man kan tro.
Ja.
Dels vad gäller jetlags, men också vet vi att i USA så är det väldigt långa sträckor att ta sig mellan tävlingarna.
Det är ju det, alltså det vi tänker liksom att när man säger, nu ska de åka dit så här, det är husbil, köra husbil i 15 timmar så här, innan man är framme. Och
det är liksom, som att vi skulle tävla i Helsingborg varje helg, åka hem emellan.
Ja, precis, lite så. Så att det är klart att har man ställt in sig på det där livet så är det väl lite lättare, men det är inte bara ett med det, så att säga.
Och
det är många som flyger, tar hyrbil, liksom, det är nog inget, de lever nog inget billigt liv heller under säsong, ska vi säga.
Nej, men topp 30 är definitivt med att skriva under på. Kan han hitta, fylla till det här extra egentligen i varje del av sitt spel, sätta sina drives, kan han putta innanför cirkeln framför allt och liksom höja sina stats ytterligare några procent, då tror jag att topp 30 inte är några problem alls.
Nej.
Utan jag tror på Linus, jag hoppas verkligen att det kommer gå hur bra som helst, men framförallt så hoppas jag att han bara njuter av stunden av att få vara på den absolut största scenen.
Mm, det tror jag också. Och hoppas såklart att han ska få prestera på sin högsta nivå. Vi går vidare med Max då.
Rejetnig. Och han har gjort Linus sällskap egentligen på touren under hela säsongen och blixtrade till rejält när han tog hot round under runda 2 på Portland Open.
Mm.
Spelade där med Chase Card på runda 3 och en stark prestation kom till slut att han gjorde till slut att han slutade på en 17:e plats. Det här är också hans bästa placering i USA och när han var hemma och spelade SM så slutade han på en 16:e plats.
Mm.
Vad tror du om Max?
Topp 50. Tror jag. Jag tror inte heller det här med hans placering på SM att man ska lägga så stor vikt vid det.
Nej, men det är samma sak där lite grann som vi var inne på med Linus också, att mycket runt omkring, mycket resande, kanske inte till, alltså vi får nästan säga så, alltså SM kanske är lite för lite till paritet till allt det andra de gör under den här säsongen.
Mm.
Vilket gör att det kanske inte blir 100% fokus för ett SM som det blir för många av våra svenska proffs i Sverige, som är kvar i Sverige. Så där, ja. Men topp 50 definitivt.
Ja, nej, men det är inte lätt. Jag pratade med Max på SM lite grann. Och sådär. Och det var, han hade ju ett hektiskt schema liksom.
Mm.
SM avslutas på lördag. Söndag ska han flyga till Chicago. Så det är klart att det blir intensivt. Och det är klart att det påverkar tävlandet också. Liksom att jag kollar allting nu innan, för jag ska till USA igen. Och liksom, för det är det som är det stora den här säsongen. Så att... otroligt intensivt. Och som jag fattade när de kom tillbaka till Sverige, så var de väl utan, tror Max var utan sina grejer ett tag också. Det var med, jag tror det var någon så att,
stöket.
Ja, lite stöket så. Det är klart, allting påverkar på ett eller annat sätt. Men topp 50 på Max.
Våran sista svenska stolthet som vi har skickat över är Henrik Hagman, och han har till skillnad från övriga svenskar en vinst med sig i bagaget. Den kom i Sverige på första deltävlingen i NT på hemmaplan. Henrik har i övrigt spelat flertalet Europatävlingar eller Europatortävlingar både på EPT och ET, där 13:e platsen är hans högsta, och den kom på EPT på Järva och sen Swedish Open på Ymer. Henrik var den som lyckades allra bäst under året. SM, han slutade 4.
Mm. Ja, vad ska jag säga om Henrik? Han har ett par mästartitlar här i Sverige. 2, 3, 4, 3, 2, 2. Ja, dåligt påläst.
En junior också.
Dåligt påläst, men Henrik har besitter ju en hög nivå av discgolf som spelare.
Han har en otroligt hög högsta nivå.
Ja. Så att jag tror att...
Jag vågar sticka ut hakan och säga att det är den högsta i Sverige.
Ja, jag tänker så här att får han till det och spelar på sin högsta nivå, så klämmer han också in sig i topp 50. Det tror jag. Det är en sån här bana där man får bomba loss också. Framförallt Country Club är ju en sån bana.
En bana som passar Henrik definitivt. Han vet hur man kastar drives. Och sen skulle jag säga det som blir nyckeln för Henrik att lyckas här, det är att han håller ordning på blodsockret.
Ja.
Att han inte låter värmen och så ta över och påverka det för mycket, utan att han faktiskt har ett litet extra öga där.
Mm.
Där ligger nyckeln för god prestation för honom.
Mm. Precis. Nej, men som sagt, topp 50 på Henke, det tror jag är en rimlig förväntan på honom.
Mm.
Faktiskt.
Nu har vi tagit igenom svenskarna och topp 5 på världsrankingen. Är det någon spelare vi saknar här? Ja, det är det. Jag vet det, Nicke. Du ska få klämma in det. Lugna med. Både europeer och kanske amerikaner som bör bara nämnas vid namn och kanske som kan ha med det att göra.
Mm. Ja. Lisotti.
Jaha.
Lite otippat så nämner jag hans namn. Nej, men han var tvåa på DDO och jag tror att han kan... Det här är en bana som han har presterat på tidigare och så. Men nu är det mästerskap här och då säger han själv att han kan inte prestera på dem. Men det är dags för förändring, tänker jag.
Han hade ju... Men alltså, på riktigt. Hade han tänkt så, då hade han inte åkt dit överhuvudtaget. Vad ska han dit och göra om han känner nej, men jag kan ändå inte prestera? Det är så svag mentalitet.
Ja, jo, men så är det ju. Men jag tror att han kan ju tycka att ja, men jag spelar väldigt bra, men jag fick inte med mig scoren. Ja.
Det brukar jag alltid tycka.
Det är ju en skön känsla att bära med sig, tänker jag. Nej, men Lisotte i alla fall. Och sen
han kommer ju med en vinst i ryggen.
Ja, han har en vinst i ryggen precis från Des Moines och dessutom en särspelsvinst. Så att det är klart att det bygger självförtroende och att han puttade väldigt bra. Men jag tänker vi rullar vidare då, tittar vi på Gannon Burr. Nej, han är för ung, han håller inte ihop det mentalt.
Han kommer hamna bättre än Lisotte.
Sticker du ut hakan och säger det? Ja, han har ju en ruggig arm. Undrar hur många time penalties han kommer få under VM dock. Det är väl det som kanske ligger.
Eller som ställer till det.
Ställer till det lite för honom. Men nej, jag hoppas ju såklart på Lisotte att han ska prestera. Men det är 5 runder och det är långa dagar och tufft och blåsigt. Och förhoppningsvis inte att det ska bli regn och skit.
Det nej, det får vi hoppas. Det
blir tråkigt.
Förra årets världsmästare James Conrad.
Ja.
Jag tror inte han har med det att göra i år.
Jag säger att blir han topp 20 blir det bra.
Yes.
Lite där är jag.
Slutade del 10 på DDO. Ja, topp 20 är väl.
Ja, jag vill nog inte stoppa in honom topp 10 tror jag.
Nej. Nej, det är ju inte jag heller. Beino Mäkelä, en europé som slutade 3 i fjol.
Ja, det där är ju svårt att veta vart europeerna står, men
tycker jag att det är svårt med finnar. För att de har så högsta nivå allihopa och det är den ena finnen uppe i toppen liksom, även på deras inhemska tävlingar. De har så många bra spelare att det är olika vinnare varje gång. Och därför tycker jag att det är skitsvårt. Antingen är det Mäkelä som presterar på topp. Eller så är det Anttila. Eller så har vi Lehtinen. De är snuskiga på det sättet. De är för bra.
Ja, men de har ju högsta nivåer. Men har de inte lite så här mellanmjölk också?
Jo, men inte alla. Det är alltid någon som är på topp.
Ja.
Och Lauri Lehtinen, om någon, har ju presterat bra på Europa eller på DGPT i år.
Mm.
Han har fina placeringar med sig både från amerikanska och europeiska tävlingar.
Jo, nej, det är svårt. Veine kan ha topp 10.
Mm.
Det tror
jag. Sen har vi Seppo Pajo som kommer med en vinst i ryggen från Europa också. Jag vill bara nämna honom. Det är liksom en gammal räv i de här sammanhangen.
Ja, topp 20 kanske.
Ja.
På Seppo.
Då har han gjort det bra, ska jag säga. Jag tror inte han är topp 20. Då ska han få ihop det ordentligt.
Ja, exakt. Jo, så är det. Ska vi hoppa över på FPO kanske?
Jag tycker nästan det. Den roliga biten om man frågar mig. Jag satt och diskuterade på en fika med en polare idag att det var VM kommande vecka och att jag var lite ledsen för jag jobbar kväll i veckan så jag kommer missa FPO coverage de flesta dagarna. Och han sa, ja, men är det någonting att se då? Om det är, sa jag. I dagsläget så kollar jag hellre på FPO än på MPO.
Mm.
För att det är för många no-namers i MPO som gör en drömhelg. Och syns på coverage som inte är roliga att titta på. Mm. Det är min egna liksom, åsikt. Men alltså i FPO, då tittar jag mer än gärna. Då spelar, alltså, för där är det höga jämna nivåer på de flesta spelarna. I, kanske ett, för FPO med ett bredare spektra på spelare.
Mm.
Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det är absolut inte att jag inte tänker titta på MPO. Men jag är lite ledsen att jag kommer missa så mycket FPO som jag tyvärr kommer göra. Men högst upp äntligen, Kristin Tatar. En dominance index på över 100%. Eller på över 100. 103 eller någonting ligger hon på.
Ja, nej. Alltså hon är ju...
Hon vann DDO.
Ja.
Hon, ja. I år har hon inte den enda placering utanför pallen. Så, ja. Så länge vi inte räknar hennes DNF i Tyne då. Som ledde till att de missade European Open och en hel drös andra event. När vi pratar om Tatar så är alltså en tredje plats skakigt.
Ja, det är det som säger. Nej, hon räckte inte riktigt till. Nej, vänta här nu. Hon har presterat på allt hon har ställt upp i.
Nej, men det... Alltså,
orimliga krav i den här podden.
Precis, det är lite så. Nej, men det är klart. Har man inte en sämre placering än en tredje plats på alla sina färdiga, alltså avslutade event. Då visar man prov på riktigt fin diskgolv.
Mm.
Däremot kan jag uppleva att under några tävlingar så har jag upplevt delar i undertävlingen där hon inte riktigt har connectat. Ta EPT på Järva till exempel. Det tar ändå till mitten på runda 3 innan hon är i kapp och går för vinst.
Mm.
Och legat 1, 2, 3 kast bakom Sofie hela tiden. Mm. Som för övrigt gör en fantastisk tävling.
Ja... nej men alltså jag tycker det här DNF:en, den var ju liksom av, på grund av skada, så den tycker jag inte riktigt man kan räkna. För hon har inte spelat färdigt tävlingen så
nej, absolut inte.
Den tycker jag inte vi ska räkna. Men det Kristina är så fruktansvärt bra och hon är ju
det är lite så här, man får lite Paige-vibbar på henne. Som Paige var för 1-2 år sedan. Liksom, när hon
ja, som spelare, men verkligen inte som person.
Nej, verkligen inte. Men som spelare. Och jag tycker, jag har faktiskt Paige all ära och VM och hela den biten. Men alltså spelar Christine på sin högsta nivå så är hon bättre än Paige.
Ja, det är absolut.
Så att jag ser inget annat än att det kommer att bli ett VM-guld till Estland.
Hon vann DDO. Jag tror att med både rutindisciplin och hennes vinnarskalle så kommer hon göra det bra. Vart hon hamnar, det kommer vi till senare.
Mm.
Paige Pierce då? Amerikanernas lilla baby som helt plötsligt inte längre dominerar discgolfen på dem sidan. Fan, varför låter jag så nedlåtande när jag pratar om Paige Pierce? Det är inte hennes fel. Jag har ingenting emot Paige Pierce. Jag har en massa emot hur folk tror att hon, det bara finns hon. Bara. Men ja, förlåt. Åter. Hon har ju spelat fantastiskt fin discgolf på sistone.
Mm.
Discgolfen på de sidorna är bättre än någonsin. Och tidigare så har Paige Pierce haft fokus på lite andra håll.
Mm.
Både under fjol och när hon spelade in dokumentären som för övrigt är toppen. Och även i år. När hon liksom har tagit lite events off och sådär också. Men hon har ändå 4 vinster.
Mm.
Varav en i ett tight battle med Evelina Salonen på European Open.
Ja, och vad ska man säga där?
Men hon går inte att räkna bort.
Nej, hon går inte att räkna bort. Absolut inte.
Jag har en starkare känsla på att Paige Pierce tar ett VM-guld än att Paul gör det.
Ja, det är jag. Nej, ja.
Det som talar emot Tatar är 5 rundor. Paige Pierce, hon kan spela discgolf bra i 5 runder.
Ja.
Det kan Tatar också göra. Men jag har nu Sverige i kyrkan, men jag tror att Paige har lättare att prestera på topp under 5 runder än vad Christine har.
Ja, det är ju om det är någon, blir någon alltså att skadan sabbar för Christine, tänker jag. Alltså att
det precis, är som... det är lite dit jag vill. Kommer hon att hålla Tatar där? Och kommer Paige få Paige rulle på det här och göra 2 första runder som är extremt bra, oavsett om hon är 2-3 kast före eller 2-3 kast efter, så kommer hon fortfarande ha nos och kunna slå för vinst sen.
Jo, så är det ju. Men jag tror att vi kommer att kanske se en liten smygstart av Christine.
Mm.
Jag tror inte
det är min känsla också.
Att det kommer inte att vara, hon kanske går på 3:e kort efter första rundan. Alltså förstår du?
Riktigt så lågt hoppas jag inte.
Nej, men alltså men det kan ju vara bara att det skiljer 2-3 kast till lead card, men jag tänker att jag är inte förvånad om man ser henne liksom kanske i alla fall på chase card kanske efter första rundan.
Mm.
Och kanske efter andra rundan också, men att hon liksom håller jämna steg med ledaren och så. Men för jag tror att Christine kommer att spara sig. Alltså, hon kommer att hålla koll och spara sig och sen börja gasa mot slutet liksom, om hon ser att hon är. Men jag tror inte hon kommer att släppa iväg det för långt heller.
Nej. Jag tror alltså, funkar Paige på front tee, då blir hon livsfarlig.
Mm.
För det är där jag säger att hon har haft lite glapp i sitt spel i år, att hon har missat linjer, hon har varit i salladen lite för mycket för att kunna konverta och ta sina birdies.
Mm.
Men ja, det kommer definitivt bli en tight fight och jag ser verkligen fram emot att följa den.
Definitivt. Nej, men det ska bli otroligt kul att följa den där fighten. Om vi rullar vidare och tittar på vad vi har mer då. Evelina Salonen som verkligen hade ett tufft battle med Paige på European Open.
Yep.
Men hon är ju verkligen discgolfens berg- och dalbana.
Jo, det värre än min blodsockerkurva.
Liksom, nej, hon är ju inte bra, har inte varit bra i cirkeln. Hon har haft väldiga problem med puttningen. I fjol på EM så havererade ju puttningen. Jag säger inte att hon inte har liksom jobbat med puttningen, men
den har sett bättre ut på senaste.
Ja.
Men totalt en 123:e plats i FBO-fältet i cirkeln.
Mm, det är inte bra.
inte för en toppspelare.
Nej, och inte när du liksom ligger etta i fairway hits dessutom.
Nej, precis.
Hon tog hem finska mästerskapen. Hon var som sagt var tvåa efter Page på
European Open.
European Open. Och så sen hade hon en andra plats förra helgen då. På Des Moines.
Mm.
Så att kan hon bli världsmästarinna? Absolut. Är banan bra för, eller banorna bra för henne? Absolut, det är bombarbanor. Hon kommer ha nytta av sin distans. Håller hon ihop det mentalt? Nej.
Jag tycker du summerar det bra. Det är väl inte mer att mer att diskutera om. Jag tycker du satte huvudet på spiken där. Fjärde spelare på världsrankingen på FBO-sidan är Ons Goggins. Och hon visar väl ofta att gammal är äldst. Hon kommer med 5 raka pallplatser i bagaget. Varav en som världsmästarinna i FBO 40+ i början på juli. Hon kompenserar något för sin kortare kastlängd med att vara bäst i cirkel 2. Där hon dräper cirka en tredjedel av sina puttar. Kan hon skaka om de här yngre barnen och ta sin andra världsmästartitel i år?
Nej, det kan hon inte. Men hon kan definitivt vara med och spela där och ta upp en plats på ett chase card eller på ett lead card. Kanske någon lead card på någon av runderna. Så. Men jag tror inte att hon håller ihop det för att vara där och lägga sig i. Det tror jag inte. Inte på den här typen av bana heller. Jag tror att hennes kastlängd, den
kommer ta mer stryk än vad hon kan rädda upp.
Ja, precis. Och om hon då försöker kasta längre än vad hon liksom ska göra med sina golfdriver, då kan det bli mer skada än en bra utfall på det. Så att, nej, hon är inte någon världsmästare i 2022 i FPO. Det är hon inte. Men imponerande att ta hem FP40, ska vi säga. På tidigare på.
För Jennifer Wellen.
Ja. Så att, nej. Hon har ingenting mer att göra. Jag vet inte vad du...
Nej, jag är väl helt med där. Det är fler spelare som jag ser nu på förhand i alla fall ta placeringar före henne.
Ja. Om vi då tittar på Missy the Cannon Gannon.
16:e plats på DDO.
Ja. Jag tror att hon topp 10, men det är fel bana för henne.
Vi ska säga så här innan vi går för långt.
Hon har
4 pallplatser under året. Men vi kommer in i en tid på året där Missy Gannon med facit i hand trivs ganska bra. Jag tror att VM kommer i perfekt timing för henne och hennes formtopp. Även om hon kanske inte överpresterar på Des Moines, så tror jag att hon kanske hade lite fler tankar på Worlds än vad hon själv vågade erkänna där och då. Sen kommer det räcka till att ta en vinst. Nej, det gör det inte. Pallplats? Ja, absolut.
Ja, kanske. Kanske inte. Kanske. Jag tror att är hon topp 5 får hon vara supernöjd. Alltså super, super, supernöjd. Topp 10 ska hon också vara väldigt nöjd med. Där står jag. Men pallplats? Ja.
Det visar sig. Vi kommer väl inte längre här och nu.
Nej, det gör vi inte. Och som sagt, det här med tippning och sånt, det är inte, har ju inte visat sig vara våran starka sida, eller i alla fall inte min, ska jag säga.
Nej, jag drog hem en 500 på Svenska Spel här i helgen som var, men de var ju borta en dag efter. Jag ska säga så här, att vi har ju några spelare som kanske inte har blivit nämnda som vi ändå kan ta och benämna här. Bortsett från de topp 5 så har vi Katrina Allen, Valerie Mandujano, Sarah Hocum, Hayley King och Hannah Blomroos. Från placering 6 till 10 på världsrankingen i år.
Mm.
Jag vill även, så långt som den här säsongen har gått nu, så vill jag peta in Kona Starpanis här. Kan hon få mirakel att ske? Kan himlen falla? kan hon ta en pallplats?
Ja, alltså jag har tänkt på det. Hon har ju bra skjuts i armen. Och tänker att kan det här vara bana för henne, och liksom nu när det är på Emporia Dynamic Discs huvudkontor ligger i närheten. Ja. Men det är frågan om hon har hunnit jobba tillräckligt mycket med sin mentala coach för att få ordning på huvudet. Som
hon
är...
var bland de absolut sämsta på Dynamic Discs Open.
Ja, precis. Och det är det jag tänker, att hennes minnen från den här tävlingen är kanske inte superroliga. Men chans till revansch. Intressant att du tar upp henne. Men jag tänker att ska hon klämma sig in topp 10 så har hon liksom gjort en jätteprestation i mina ögon.
Enig.
Det är verkligen en super, super prestation. Men jag hoppas verkligen inte att hon ramlar ihop heller. Likt DDO som vi ändå får se. Då faller hon ihop. Då faller hon samman.
Ja.
Sådär. Men sen en som vi inte har pratat så väldigt mycket om. Det är ju Katrina Allen. Hon är regerande världsmästare. Det är svårt att veta var hon är någonstans och hur den här banan liksom...
Det känns som att hon har varit i skymundan ganska, alltså under hela säsongen, lite grann.
Mm.
Jag kan inte, alltså det är precis som du säger, jag har svårt att sätta fingret på var hon står formmässigt någonstans. Är hon där? Vart är hon mentalt? Vad vill hon? Vad kan hon?
Mm. Ja, nej, jag tycker att det är väldigt svårt att placera henne.
På förhand är det ju betydligt fler spelare som känns som att de är med i contention till att ta en världsmästartitel före Katrina Allen.
Mm.
Men sen vet man inte. Alltså jag var inne på lite samma grej i fjol också och resonerade. Då var hon helt plötsligt där.
Mm.
Med hennes rutin så tycker jag inte man kan avskriva henne från att vara med i toppen och slåss om det.
Nej, verkligen inte. Ja, det håller jag med om. Och hon kan ta hem hela tävlingen också. Det där känns det som att hon är, men det är banorna passar om Katrina kanske, men Katrina tror jag tycker att hon ska vara besviken om hon är utanför topp 5.
Mm.
Så, för hon har definitivt kapacitet för att vinna det här VM:et också, men sen det är tufft alltså, det hjälps inte, men vinner hon så är hon ju fullständigt värdig att göra det också. Det är liksom inget bara flax eller väder som har ställt till det förhoppningsvis, utan det är liksom att fair and square, hon har vunnit bara rakt av för att hon var bäst.
Det känns som att Katrina är mer känslig på negativa förändringar i de yttre omständigheterna än vad många andra spelare är. Men det känns också som att kan hon hålla en högsta nivå där liksom allting bara klaffar utanför hennes bubbla, då är det liksom det, då är hon där.
Mm.
Men som sagt, jag på förhand, skulle någon fråga, vinner Katrina Allen VM? Nej, det gör hon inte.
Nej, jag är nog enig med dig där. Men det skulle samtidigt vara kul om hon kunde göra en back-to-back.
Nej, det hade inte varit. Valerie Mandujano då?
Ja du. Det är ju svårt att placera henne på den här, i det här sällskapet. Men topp 10 tycker jag att hon ska vara. Definitivt.
Alla ska ha topp 10 henne. Det är svårt det.
Ja, nej. Det är svårt att... Nej, men Valerie tycker jag ska vara topp 10. Det
slutade sjua på DDO.
Ja.
Ja, varför inte? Det återstår alltså, ja. Världens finaste kastteknik.
Ja, definitivt. Det skriver jag under på.
Det men kan håller vi... det för att vinna VM?
Det beror på vilken tävling.
Krävs det inte alltid lite brunk för att vinna ett VM?
Jo, och det tror att...
Lite korkant in.
Jo, exakt. Och den kärleken har hon inte. Så att, nej. Hon kan nog inte... Jag tror inte att hon är inte i contention för att vinna, men topp 10 definitivt.
Mm.
Jag tycker nästan att alla spelare var med här. Det är väl någon eller några jag känner sig, ja, kanske. Henna Blomroos är också en sån som jag känner att... Ja,
topp 5 alla dagar i veckan.
Ja, hon ska vara topp 5.
Kan hon andas en gång extra innan hon kastar och ser till att trycka sina puttar på pinnen, då är det klart. Eller okej, det är latitudkorgar, tryck dem lite på sidan. eller dynamickorgar, de funkar fan bättre. Henna har jag stora förhoppningar på inför det här VM:et.
Ja.
Trots sin unga ålder.
Ja, precis. Exakt. Hon är väldigt ung. Jag tycker ju att jag skulle vilja se hel europeisk pall.
Ja, vi kommer till den.
För en liten sprätt på näsan.
Ja. Det finns ju många spelare att prata om, men det är väl, jag tycker vi har berört de som kanske borde vara åtminstone topp 10.
Det har vi definitivt gjort. Flera gånger har jag nämnt topp 10, så ja, det är ingen snack om den saken.
Lite frågetecken på Ons Goggins. Utropstecken efter både Kristin Tatar och Paige Pierce.
Ja, precis. Även
summeringen.
Precis. Ja, vi har inga svenska damer med.
Tyvärr.
Och det är ju vad det är. Det,
det, det är vad det är.
Det är vad det är.
Ska jag slå en dubbelkik så att vi... Det kan ju faktiskt... Tänk om det står någon här.
Det hade ju varit snopet.
Nej, vi har inga. Det har vi inte.
Ja, det var ju tur det då. Får vi väl säga. Nej, men jag tänker att vi får nog vänta på att vi har lite svenska damer på VM.
Ja.
Men
den dagen, den lyckan.
Exakt, den dagen, den lyckan. Ja, men nu Tommy, vad säger vi? Ska vi hoppa vidare in till våra tips då?
Yes,
våra topp 10 tips. Då gör vi det.
Och inte bara våra tips, utan även, vi har ju skickat ut några dagar här nu på våran Instagram-story på Kedja Ut att vi vill ha en liten fight här. Och kommer lotta ut någonting.
Mm.
Till den som lyckas bäst, både med att sätta vinnaren i både NPO och FPO. Och ja, lite sånt. Och det är en liten kul grej. Och till alla patrons som undrar, nej, vi har inte glömt den lilla överraskningen som ni ska få heller. Utan den kommer där kring också. Men det är mycket, mycket Tatar är det. Det är lite Gannon Burr. Det är lite Paige Pierce. Och, men mycket, mycket, mycket Tatar. Och så står det Lisott lite här och var också.
Ja, ni är så snälla, mina lyssnare.
Why Socket Tatar, popular take, är det någon som har hashtaggat också. Men den intressantaste, mest intressanta kanske Tatar och Kevin Jones.
Ja, verkligen. Och jag tycker att vi nämnde Kevin lite tidigare. Men jag tror det här med hans musicerande har tagit över lite.
Mm.
En liten sån svag känsla jag har.
Men vem gillar inte att klubba liksom?
Det är så. Nej, absolut. Absolut. Det säger
man är ju inte den som är den som rycker lite i näven när det dunkas musik. Men det är vad vi tycker, och sen så kan vi väl säga vad oddsen säger, ska jag säga. DraftKings har gått ut och favoriserat Ricky Wysocki på här sidan, och de är fan att de ska favorisera Tatar på de sidan också. Det här är ju, ligger ju i fatet för Tatar, om hon ser det här.
Ja, du tänker så.
Ja, nu har de jinxat.
Ja, det vet jag inte om de har. Jag tror att hon kan hantera det där.
Ja, det hoppas jag verkligen. Det känns så.
Det
jag
känns så spontant. Det är inte första gången hon blir liksom hypad inför tävling, och så vinner hon ändå. Dansa hem det där lite lätt, så att säga.
Topp 14 på deras lista i MPO har vi Drew Gibson.
Mm.
Anthony Barella slår sig in där också. En spelare vi inte har nämnt ännu.
Nej, men alltså Barellas forehand. Ouch.
Ja.
Den är stekhet. Och han kastar långt backhand också. Han är ju duktig. Jag tycker att han ska definitivt vara där. Jag tycker inte att det är något jättemärkligt att han är där.
Samma odds har vi på Eagle McMahon, Calvin Heimberg och Paul Macbeth, som är de tre som är närmast Ricky Wysocki. Och sen Lisott är det ju. Så det är ju spelarna vi har pratat en hel del om. Och på FPO-sidan så efter Tatar så är det Paige Pierce, Katrina Allen, Missy Gannon och Valerie Mandujano som är högst upp här. Förvånande ändå att Salonen inte är närmare topptrion här.
Nej, men jag tror att det är, hon har blandat och gett lite för mycket. Det har för, lite för djupa dalar har hon haft. Ja. Jag tror att det är det som gör att hon inte är högre upp.
Hanna Blomros efter både Ella Hansen, Emily Beach och Lisa Fakes.
Ni kan gå hem för ni är onykter, ni som gjorde den här listan. Snabla super.
De har ju bara gått på DGPT här, skulle jag säga.
Ja, det är ju 100% det de har gjort. Men ändå, det är någon sorts känsla måste ni ha. Det är ju avgå.
Ja. Ska vi skämma ut oss då?
Ja, jag kommer också få avgå. Så att det...
Etta FBO, Nicke.
Kristin Tatar. Kristin Tatar.
Två FBO.
Katrina Allen.
Oh. Och vem tar bronset?
Hanna Blomros.
Oj! Jag måste ju bara fråga, vad är det som får dig att tro att Paige Pierce inte hamnar på pallen här? Eller hur resonerar du?
Nej, men hennes... Jag tror att hon lägger för stor press på sig själv. Jag tror att hon har landat i det nu, att hon vill bli den kvinnan som har vunnit mest. Och jag tror att den pressen hon lägger på sig själv blir för stor.
Mm.
Helt enkelt.
Jag köper resonemanget. Min topp trio ser inte alls ut så här.
Nej, det är inte mig.
Jag har Evelina Salonen som vinnare.
Okej.
Dels för att jag tror att den banan som passar henne. Jag tror att hon är sugen på... Har hon åkt till USA för att spela discgolf då igen. Då kommer hon att göra det ordentligt den här gången.
Mm.
Sätter hon 2-3 puttar utav dem som hon missar i dagsläget, då vinner hon statistiskt sett.
Mm. Jag håller inte med dig att hon kommer vinna ändå, men
hon kommer vinna. Paige Pierce kommer 2.
Japp.
Och på tredje plats så hittar vi Kristin Tatar.
Japp.
Hemskt ledsen. Jag hoppas ju verkligen inte att det ser ut så här, för jag säger vad jag hoppas.
Ja.
Jag hoppas att Tatar vinner för Evelina Salonen och Hanna Blomros. Ja. Och det är också en fullt rimlig pall. Men det är för många tillfällighet som ska slå rätt för att ska slå in.
Ja, det sa vi om Konrad i fjol också.
Ja, just därför.
Men jag tror att vattenståndet stod rätt i ratan då. Ja, så det,
ja.
Det är
som... och Sävaron rann upp baklänges. Trea i MPO, Nicke. Jag återupprepar. Trea
i MPO.
Vi skulle ha gått trea på FPO också, men jag...
Oj, vad svårt det här vart. Jag säger att på tredje plats har vi Paul Macbeth.
Just det. Vet du om jag har som tredje platstagare?
Du har Chris Dickerson.
Simon Lisott.
Liksott. Jaha. Andra plats då, vem har du där?
På andra plats har jag Ricky Wysocki.
Ricky Wysocki. Ja.
Vem har du på en tvådig plats?
Jag har Lisott.
Och som vinnare i årets VM, Chris Dickerson. För att det är dags. För att han är världens bästa spelare som aldrig har vunnit de här. Han har ju vunnit. Han har ju både UDC och allt vad det heter under bältet. Men det är dags för världsmästartitel och den kommer 2022.
Okej. Okay. Jag är inte enig.
Nej.
Jag har Eagle.
Det kommer inte att hända.
Efter särspel mot Lisott.
Med Paul.
Lisotte missar ön. Eagle kastar Color Glow MD3. Lägger sig vid pinnen.
Kastar tilt kan man göra.
Ta hem det.
Ja. Det hade ju varit mäktigt.
Och högst osannolikt. Men jag
förstår gillar. Du att se ett så här spel mellan Lisotte och McMahon?
Ja, det hade varit sjukt.
Och så ser vi Kyle Klein på en tredje plats. Vore räddningen för just i det.
Nej, faktiskt inte. Nu ska vi hålla isär sakerna här.
Det ska vi verkligen. Är det så att ni vill fortsätta trycka in era tips, så gör det fram till typ måndag kväll. Då stänger vi igen den här lilla rundan och ja, man kan inte tippa efter om man börjat, det går inte. Och nästa vecka annonserar vi vem som har vunnit.
Mm.
Och är det två som har, eller fler som har samma vinnare, så är det lottning som gäller. En helig gammal lottning.
Mm.
Och då kommer vi även att skicka ut någonting till en av våra patrons. Så två giveaways i samma avsnitt.
Mm. Du. Där kunde vi ha lagt in en jingle, men det gjorde vi inte. Ska vi ta något mer i det här avsnittet, känner vi?
Vad ser du mest fram emot med världsmästerskapet?
Sena nätter.
Långa dagar.
Och lite sömn. Nej, men jag ser väl fram emot att jag hoppas det blir en rafflande tävling. Jag har så sjukt mycket annat den här veckan också, så att den här veckan kommer att låta sedan den förbi. Så att, ja. Nej, jag ser mest fram emot, och jag hoppas vi får se fruktansvärt bra discgolf av alla, så att det blir liksom tight in på målsnöret. Jag vill inte se någon som går ut i ledning med 12 kast inför finalrundan.
För det, nej, det vore det värsta.
Så otroligt tröttsamt. Så att se till att hålla er. Är det någon som får gå ut med 12 kast ledning som jag kommer bara glädjas med i sådana fall, då är det
Paul Macbeth.
Linus Karlsson.
Ja, jag håller med. Jag tror du skulle säga Lisotte.
Nej, han kan gott och väl.
Går Linus ut med 12 kast ledning, då kommer jag vara i Emporia på lördag och kolla finalrundan. Och det ska jag bli man för.
Bara boka flyg och åker. Nej, jag hoppas det blir en tight och bra tävling. Det är väl det jag hoppas.
Grymt, det är vi två.
Ja.
Stort tack till alla er som har orkat ta er igenom detta inför VM-avsnitt tillsammans med oss. Vi tyckte att det var roligt. Vi hoppas att ni har någonting utav det och att ni också kommer följa VM med spänning, precis som vi. Stort tack till alla våra patrons som fortsätter att stötta oss i det vi gör. Det betyder oerhört mycket. Och är det så här nu inför på höstens kant att ni har önskemål på segment, ämnen eller annat som ni vill höra eller till och med se under off-season, så maila oss på kedjautsnabla@gmail.com eller skicka ett DM på Instagram. Vi önskar såklart alla våra svenskar stort lycka till på VM. Vi tror verkligen på er. Vi hoppas att ni kommer vara nöjda när ni åker därifrån. Oavsett så är vi otroligt stolta att ha er på plats. Puss och godnatt. Ses i liven.
Kasta inte kedja ut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.